Det här blir ju det fjärde och sista föredraget, bibelstudiet eller predikan eller hur vi nu benämner det. Jag antar att jag rör mig någonstans där emellan. Och min förhoppning är att det också skulle få finnas ett predikande i detta, alltså ett tilltal, och att det skulle få lov att möta det som finns i din och min livssituation. Jag tror att det kanske inte är så många nya nu, så jag tar mig friheten att inte göra någon större återblick och gå igenom mina tidigare manus, utan att gå rakt på det som är den här dagens ämne. Och det skulle då enligt programmet få lov att vara frihet till tjänst. Och vi kan väl be att Gud skulle få leda också detta. Ja, gode Gud, vi tackar dig för dessa rika dagar som vi har fått lov att ha, som vi får vara i och nu på slutet. Tack för att du så på så många plan har gett goda gåvor till oss de här dagarna. Tack för det du har fått tala till oss, och tack för hur du har fått möta oss i våra medsyskon. Hur vi har fått ha många, många goda möten, både vi vuxna och barnen. Herre, kom nu till oss den här förmiddagen och välsigna. Ja, Herre, vi utber oss din ledning för denna stund. Helige Ande, kom till oss och gör våra hjärtan tillgängliga för din undervisning. Vi lämnar oss i dina händer. Amen. Jag tänkte att ett bibelord från Romarbrevets sjunde kapitel skulle få lov att vara den portal som vi liksom kliver in genom när vi nu griper oss an ämnet frihet till tjänst. Romarbrevets sjunde kapitel, den sjätte versen. Där står det så här: men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Det är detta som vi har talat om i tidigare tillfällen här nu. Så vi är fria från den dom som vi rättmätigen utifrån lagens krav på oss skulle ha över oss. Men den har vänts bort från oss. Eller som vi talar om i bilden av snaran som har blivit sönderslagen. Vi har blivit fria. Och så får vi lov att vandra ut i friheten tillsammans med Gud som hans förlåtna barn. Och så får vi lov att gå i Guds tjänst. Det står om andens nya tjänst. Och det skulle också kunna vara ett alternativt sätt att säga vad detta skulle få handla om nu. Andens nya tjänst. Gud har gjort allt. Vi har fått lov att ta emot. Och så ger han oss också möjligheten att göra lite nytta. Det hänger inte på oss. Vi är inte Gud. Han driver sin plan framåt suveränt för världen. Sin frälsningsplan. Så låter han oss få lov att ha en liten plats i det också. Jag skulle vilja få lov att teckna en liten bild för er som kanske kan vara till hjälp när vi tänker i detta. Tänk er en bondgård för sisådär 100 år sedan. bonden och hans fru, de driver den här mellanstora gården och de har det ganska bra. Och de har 4 barn, en flicka och 3 pojkar. Och de har råd att hålla sig med både dräng och piga. Och nu besöker vi dem en vanlig dag när det börjar dra sig mot tiden när höet ska tas in. Den ljumma sommarvinden blåser över gården så höet har torkat fint. Så kan vi se där om vi går ut och bonden går där tillsammans med drängen och med sina söner och de sliter. De blir lika svettiga. Sönerna kämpar och drängen kämpar. Och går vi till köket så är det full aktivitet där också. Mor i huset tillsammans med piga och dotter, de sliter. Man jobbar tillsammans, men så finns det en väldigt viktig skillnad där mellan sönerna och drängen och mellan dottern och pigan. Och den stora skillnaden är ju att drängen, han får lov att vara på gården om han gör sina sysslor. Likadant för pigan. Om hon sköter sina sysslor så att inte matmor blir irriterad så får hon lov att vara där. Men den dagen hon säger, ja, jag är inte så säker på att jag har lust att hjälpa dig mer i köket. Så har hon förbrukat sin plats. Då kan du söka dig en annan plats. Hej då. Om dottern inte hjälper till så nog blir mor i huset besviken, men inte skickar hon bort dottern för det. Och samma sak med sönerna. Om de nu slarvar med att hjälpa till, inte blir de bortskickade. Och det är så som jag skulle vilja att vi tänker på vår roll i Guds rike. Vi är inte drängar och pigor i Guds rike, utan vi är söner och döttrar. Vi tjänar inte i Guds rike för att förtjäna vår plats. Utan vi är söner och döttrar av himmelen så att säga. Och så får vi lov att vara med och jobba. Jobba för Guds rike, men inte för vår plats. För den har vi som söner och döttrar, inte som drängar och pigor. Det är något av detta som det är att vara i Guds tjänst. Inte för att förtjäna nåden, utan som benådade så får vi en kallelse att gå in i andens nya tjänst. Och det är ett rikt liv, det är ett glädjefyllt liv att få lov att tjäna Gud. Det är ett meningsfullt liv. Och i den här tjänsten så skulle jag vilja få lov att peka på 3 områden som liksom lyser tydligt för mig. Som man nog skulle kunna dela in vårt liv i. Och då tänker jag för det första på tjänsten för våra närmaste. Och för det andra sen i tjänsten för de icke-troende. Och för det tredje tjänsten för trosyskonen. De delarna skulle jag vilja få lov att vara inne på nu. Det finns ganska många tragiska exempel på stora andliga ledare inom olika delar av kristenheten som har fått leda, som har undervisat stort. Men där deras livs vittnesbörd har varit svagt med en familj som inte fick ha en närvarande pappa, eller om det nu var en mamma det handlade om. Vi har en tjänst att uträtta i förhållande till dem som vi lever närmast. Och det är lätt att när vi talar om detta, tjänsten för Gud, att vi puff, så har vi liksom tagit två cirklar ut. Och så tittar vi på det som vi ska komma till sen. Detta med hur vi lever i förhållande till dem som inte känner Jesus. Om detta att vittna och så. Men det är, när vi talar om tjänsten för Gud, så får vi inte hoppa över det. Att vi har en kallelse precis där vi står i förhållande till våra närmaste. Och som ser lite olika ut beroende på vilken roll det är vi har. Vi är alla barn till föräldrar, och i den mån föräldrarna är i livet så har vi, och bor vi fortfarande hemma. Jag vet inte, ska vi se här om det är. Det är inte så många ungdomar kanske, men någon som fortfarande bor hemma och som har att lyssna och lyda sina föräldrar. Att respektera dem. Och så kan vi vara utflugna sedan länge, men får lov att ha våra föräldrar i livet. Och så har vi en roll i förhållande till dem. Om vi har fått lov att hitta en livskamrat och vi är gifta, så har vi en viktig roll i förhållande till vår maka och make. Av att visa på Jesus och av att stötta varandra i tron på Jesus. Av att ge plats och utrymme för min respektive att ha tid med Gud. Jag hörde något exempel här om hur den ena parten i förhållandet såg till att den andra fick just tid för Gud genom att den tog barnen och gick undan, och så fick den andra vara tid för det. Och på olika sätt stötta varandra. Det är en väldig förmån att få lov att vara två makar som båda vill följa Jesus. Och att kunna få lov att stötta varandra i det. Och sen kommer vi också givetvis in på den viktiga frågan av föräldrar. Av att vi som får lov att vara föräldrar till barn som växer upp. Att få lov att visa våra barn på Jesus. Vi är på familjeläger. Halleluja. Det är helt underbart, tycker jag själv som förälder, att få lov att bara kunna säga varsågod Emanuel, Hanna. Här finns det härliga grupper redo för er. Människor som vill tala om Jesus med er. Andra unga kristna som ni får lov att vara med. Och jag kan liksom bara säga varsågod. Och många gånger i vardagen kan man känna en sån väldig litenhet i den uppgiften som förälder. Jag vet inte om jag är unik i att känna så, men jag tror inte det. Utan det är en på många sätt en kamp. Och vilken nåd det är att komma på ett sånt här familjeläger där många har tänkt, hur ska det få bli gott för barnen? Hur ska våra barn kunna få lov att byggas upp, rustas? Och så får vi föräldrar, vi får kämpa i detta som om hängde det på oss. Men vila i att det hänger inte på oss. Men det hänger på Gud. Han har långt mycket mer omsorg om våra barn än vad vi har. Och han kan bevara. Och det hänger inte på oss. Men vi får göra så gott vi kan. Och så långt vi kan förstå. och när möjligheter erbjuds där våra barn kan få en sån här härlig boost, så är det riktigt att ta vara på sådana möjligheter. Så att vi får visa på Jesus. Och så finns det en del av oss här som är far- och morföräldrar. Och som far- och morföräldrar får ni också finnas med i detta att visa på Jesus för barnbarnen. För svärdöttrar eller svärsöner. Och stötta dem i föräldrarrollen. Vi kan allt verka säkra. Vi 70-talister där vi kommer med våra, eller 80-talister där vi kommer med våra principer och våra idéer om barnsäkerhet. Men i verkligheten så är vi ganska osäkra och behöver mycket stöd och råd. Det behöver bara levereras på ett sånt där bra sätt, så ska vi försöka att ta det, och vi behöver det från er far- och morföräldrar. Och så får vi lov att vara nära vänner för varandra. En del av oss har många nära vänner. Och så kan vi ha färre, och så får vi som nära vän till någon visa på Jesus. Så tjänsten för våra närmaste. Och nu då, den andra delen. I tjänst för de som inte tror. Och där tänker jag på ett bibelord. Matteus 5, den kända avsnittet, verserna 13-16, där det står om att ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Jesus säger att hans lärjungar och att vi är jordens salt och världens ljus. Och vad är det som är typiskt för salt? Jo, det är ju att det har i sin litenhet. Salt är inte ser inte något mäktigt ut, men det har en väldig förmåga att påverka. Det påverkar is så att det blir vatten. Om ni har provat på att göra, man ska göra en god söndagsmiddag till exempel, och man har tänkt på att det ska vara schyssta råvaror. Det ska vara ett gott kött, det ska vara fräscha grönsaker. Och så kan man ha gjort allt rätt och så har man slarvat med saltet och så blir det inget roligt av det alls. Men saltet har förmåga att förändra. Och det är det här, det gör stor skillnad. Och så talar Jesus om att vi är jordens salt. Och jag tror att det är det som, när vi lever med Jesus, när vi lyssnar efter hans ord, det som vi har varit inne på till exempel i igår, om detta med att i Guds fruktan lyssna in Guds undervisning i mitt liv. Så utan ord, men med mitt sätt att leva, så får det konsekvenser. Det märks och det blir som ett salt i omgivningen. När vi lever ut hans ord i vår vardag. Jag tror att ibland i Luthers fotspår så kan vi strula till det lite grann för oss. Luther, han gick ju på det här med han talade ju emot det här med klosterväsendet, vet ni. Och menade att det är inte extra fromt att sitta i kloster, utan att till exempel hans tjänsteflickas dagliga slit med städ och tvätt och så, att det är en nog så god gärning som munkens. Men det som han hade emot munken, det var ju inte munkens hängivenhet, utan munkens avskildhet, att han liksom har lämnat livet i en värld tillsammans med människor. Men ibland så det här att vi ska inte gå i kloster, och nej, det får inte vara för mycket. Det kan nästan tolkas till det att vanligt är bäst. Och det är inte det som det handlar om. Att om vi lever som hyggligt folk är mest, då är vi lutherska. Men det är inte så som vi är saltet i vår omgivning, utan det är ju när vi gör de vanliga sakerna med Jesus sinne. Det är inte hängivenheten som vi ska dra ner på. Det står ju när vi, om vi tar till oss Guds undervisning, om vi tar till exempel när det står i Galaterbrevet 5:22, andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Ta med de orden och sätt det i det. Nu ska vi äta kvällsmat. Med kärlek, glädje, frid. Nu ska vi åka bil. Med kärlek, glädje, frid. Nu är det blöjbyte. Och så är det liksom de här vanliga situationerna. Och så får vi sätta Guds ord på det. Så vill Gud att vi ska leva. Så är vi ett salt. Så syns det. När vi praktiserar Guds ord i våra liv, så blir det ett vittnesbörd för vår omgivning. Och jag tror också att det kan få lov att ha en uppfriskande effekt. Preservance, eller vad heter detta, när salt kan ju förhindra förruttnelse. Jag tror också att man kan se många samhällen där det kristna har det har funnits många kristna, att det också har betytt mycket på liksom det mer, ska vi säga, samhälleliga planet. Att orter, vi talar ibland i Sverige om Gnosjöandan. Där det har gått bra, det har varit många företagare, det har funnits en framåtanda, och det hör också, vi kan också se, jag som kristen vet att det finns oerhört många församlingar, det är väldigt tätt mellan de kristna där, och jag tror också att kristna kan få lov att ha den här goda effekten också i liksom det yttre samhället. Och så kan det också i förlängningen få lov att peka på Jesus. Men det är den ena delen av vårt livs vittnesbörd. Och jag tror att det andra som man kanske kunde få kalla för det här med ljuset, när det lyser, att det kunde få vara det mer explicita vittnesbördet. Att där vi står, så har vi, och där vi står i vårt vardagsliv, i arbete, i studier, bland vänner, så har vi också en uppgift att tala om Jesus. Att peka på honom. Och det som har slagit mig när jag har tänkt kring detta, det är att om människor stannar upp en smula, vem den är, och som inte känner Jesus, så finns det väldigt mycket rädsla för framtiden. Vart är det egentligen på väg med vår värld? Vi kan se hur våldet tilltar, miljöförstöringen tilltar, stabiliteten i världen är många gånger väldigt... Den här våren har vi också fått vittnesbörd om det. Samhällen kan kastas över ända fort. Och människor blir oroliga. Att mitt idé får lov att peka på en fast punkt. Jag har en fast punkt i mitt liv som inte kan kastas över ända. Jag tror på Jesus. Han är densamme igår, idag och i evighet. Det ger hopp i mitt liv. Att säga det på torgmöte det kan ha någon effekt att säga det från en vän till en annan. Det tror jag har en stor betydelse. För det, att få lov att tala med människor utifrån att det finns mycket av rädsla. Rädsla för den framtid som vi går mot. Och den största rädslan, om man tillåter sig att tänka på det, är nog för väldigt många tanken på döden, på slutet. Och första Petrusbrevets tredje kapitel så står det om att vi också alltid ska vara beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Vi har ett hopp. Vi har ett hopp om att vi den här världen och det vi kan se är inte allt det som finns. Det finns mer. Det finns ett löfte om ett evigt liv. Det hoppet har jag. Jag har ett hopp om ett evigt liv. Och inte bara det, ett evigt liv i största allmänhet för alla, utan att det eviga livet kan jag ha i kraft av Jesu blod. Därför att jag tror på Jesus. Det är väl något av att förklara vilket hopp vi har. Och att det kan få bli också min väns hopp. Nu är det ju så att det är inte så att vi saknar, för att använda det slarviga uttrycket, missionsobjekt. Vi kan tycka att det är lite av mission i våra liv eller vittnesbörd, men det, ingen skulle väl egentligen säga att det har att göra med att vi saknar möjliga personer att tala med. Vi finns alla inplacerade i ett vardagssammanhang på arbetsplatser och eller i studier eller bland vänner. Och jag tänker att många av oss har lika många icke-troende vänner som troende vänner. Tänk vilken möjlighet vi har i förhållande till dem. Jag måste erkänna för egen del att jag många gånger umgås med mina icke-kristna vänner som om de vore kristna. Ja, i den meningen, inte att jag pratar avspänt om Jesus, nej, det var inte så jag menade, utan att som om de vore på väg till himmelen. Som om allt vore okej. Det är ofta ju i praktiken som om jag tänkte att mina icke-kristna vänner, eller som att jag tänkte att helvetet inte fanns. Eller hur kan jag annars bara helt utan att fundera umgås med mina icke-kristna vänner om jag nu tror att detta med Jesus, med den dubbla utgången ur livet, att det är en verklighet? Borde jag inte då gärna ta tillfällena att tala om Jesus? Jag vet att det inte är lätt. Och jag vet att det kan finnas många fel tillfällen. Men vi får be Gud om att vi får en medvetenhet och så att han kan ge oss tillfällen. Och jag måste säga det att de gånger jag nu har bett om att faktiskt få tillfällen att säga någonting på ett gott sätt och utan att det har varit liksom von oben, ni vet, och eller på ett sådär anklagande eller styggt vis, så har det också kommit möjligheter. Så vi får tänka på våra icke-kristna vänner och vara glada för de kontakterna. Men se att vi har en kallelse i förhållande till dem. Och jag vet att jag har mycket att bekänna på det området av försummade tillfällen. Och kanske att någon av er kan känna igen sig i det. Jag tänkte att vi skulle stannat upp en liten smula inför detta. Frågan om hur vi tar vara på kontakten med våra icke-troende vänner. Och då tänker jag att vi skulle kunna dela med oss av erfarenheter av hur man så att säga kan få lov att säga ett ord om Jesus i förhållande till våra icke-troende vänner. Eller idéer om hur man skulle kunna göra det. Jag tror att det här är en jätteviktig fråga. Och jag tänkte att vi skulle ta 3 minuter till att fundera på det. Så att om ni så som ni sitter, fundera lite grann kring den frågan. Hur tar vi vara på kontakten med våra icke-troende vänner utifrån att vi har ett uppdrag från Jesus av att vittna om honom? Antingen, och ni som nu sitter utspridda och inte har någon nära in till er, antingen så spanar ni in någon annan, eller så sitter ni och grunnar lite på egen hand. Känn det inte nu som så förpliktigande. Jag vet att det här kan kännas lite så där mödosamt. Men det har de här 2 gångerna ni har gjort det, så tycker jag det har gett mycket. Ett mycket vackert sorl av samtal som stiger mot taket. Och jag är nyfiken på att höra om det är några samtal som det har varit någonting som har känts som att det här skulle varit roligt att få lyfta fram utifrån det här med frågan om hur vi tar vara på kontakten med våra icke-troende vänner. Tips och råd, goda idéer, eller så där ska man inte göra kanske. Är någon som tänkte någonting som skulle kunna vara så att det kändes bra att lyfta? Pekka. Vänta, så kommer det en mikrofon.
På mottagningen ser jag ofta patienter som jag upplever att behöver andlig hjälp. Men jag kan inte så där direkt gå in på saken, så börjar jag liksom be inne i mig att Gud hjälpa att den där patienten börjar själv tala om andliga saker. Och ofta händer det att de börjar fråga om andliga saker, och sen är det fritt fram att till och med be och så där. Man kan inte så där göra det själv. Men efter att be, jag uppmuntrar alla att be för människorrelationer, be för det ni möter någon och sätta det in i förbön, så börjar det hända saker.
Tack för den påminnelsen. Be för de som finns runt omkring oss. Mikrofonen dit, ja.
Jag beundrar mycket en av mina vänner och kollegor som det här. Många gånger när vi det här träffar nya människor som inte vi har träffat tidigare, som besöker företaget, så berättar han om sig själv, vem han är och så vidare. Och så tillägger han, och jag är en kristen man.
Precis. Men det, att åtminstone våra arbetskamrater vet om att vi är kristna. Att vi vågar säga det.
Nåja, jag tänkte komma med en liten undanflykt. Jag ser på samhället i stort så blir vi ju uppfostrade att inte ha någon särskild åsikt. Och har vi en politisk åsikt så vågar vi inte säga att vi hör till Moderaterna eller Socialisterna. Utan vi röstar tyst.
I samma i Sverige.
På samma sätt kan det vara i våra liv. Att vi lever tyst vårt kristna liv. Och vi har svårt att vittna på. Vi har blivit fostrade på det sättet.
Och där är vi också olika personligheter. Vi har olika, vill få lov att kommentera det, vi har olika stil och det finns olika saker som ligger olika nära för oss. Och får vi be att de tillfällen som Gud lägger i vår väg, att de ändå på något sätt ligger i linje med vår personlighet och vad vi kan klara av. Och Gud vet vad vi faktiskt klarar av. Det var Vickan. Vicke? Victoria, för säkerhets skull. Ja.
Ja, Vicke, Victoria Grönlund. Jo, jag tänkte berätta bara, jag upplevde när jag gick i högstadiet, jag läste någon bok om evangelisation och det var fruktansvärt hemskt. För jag kände riktigt sån här nöd att hjälpa, att jag har ju förfelat hela syftet med mitt liv. Att jag vågar inte alls berätta någonting. Jag minns att jag satte upp planscher om evangelikum och tyckte att jag måste göra det när ingen ser att jag sätter upp det, för det var ju så pinsamt. Men jag läste den här boken och kände att om det här är liksom meningen så måste jag ju göra det. Och jag började be och väldigt mycket. Och det märkliga var att mitt är alltså, för jag tänkte att ett problem i mitt liv är att ingen av mina människor är intresserad av det här. Alltså i de där böckerna så gavs det massor med tillfällen, men i mitt liv så har ingen någonsin ställt någon fråga, att det kommer inte att hända för mig. Men jag började be för det och upptäckte mitt i att hur det började som komma tillfällen. Och det som jag ju tror att hände var att livet var som det var, men Gud på något vis öppnade ögonen. Mm. Och fast jag fick de här tillfällena, och fast jag annars är rätt så här modig typ, tror väl folk att jag är, men det var nog jättejobbigt ändå alltid att ta det första steget. Men jag visste att det här är liksom rätt, det här jag kallar till, och på stapplande ben så en gång började med brevväxling. En som berättade att hennes pappa var arbetslös, och så tänkte jag, nu kanske jag kan skriva något. Så skrev jag någonting att ja, att vet du att jag brukar det här be om hjälp till Gud, att det är en väldigt stor trygghet att man kan lämna det här åt Gud. Och sen blev det till en stor diskussion och vi träffades och pratade Jesus liksom jättemycket. Och flera gånger har jag upptäckt det här att hur man ber så märker man situationer, men det känns ändå jätteläskigt, men man lite måste tvinga sig att vara obekväm. Och här på sistone faktiskt så gjorde jag någonting ganska radikalt, för det var en som jag känner så bra. Som, vi har en sån här liten mammagrupp där jag bor som hade en baby som sov jättedåligt. Och så skrev jag text med den då att det är så att jag brukar be att om inte har något emot det så kan jag be som för att den här babyn ska sova. Och tänkte att få se nu, hon tänker jag helt spacen. Men inte stör det mig egentligen, inte för jag känner varandra så bra. Så skrev hon att jo tack, att hon tar nu emot all hjälp hon kan få. Och då aktiverar jag mina kristna vänner, nu måste vi be. För nu är den icke-kristen. Och det här, och vi bad. Och sen då så hörde jag att underligt att babyn sov, den har aldrig sovit så där bra den natten. Så att jag bara på Facebook lite smiley, jag undrar vad det beror på. Så sådant, jag tror att man kan liksom be och sen lite som sätta sig i blöt och tycka det blir lite pinsamt ibland, men Gud kan väl signa den då.
Här har vi en, ja, varsågod. Börjas.
Får jag ta här emellan? Jag tänker som människor i nöd så får man nog vara ganska frimodig. Om man inte är frimodig som att berätta om Jesus, så kan man ju alltid berätta om vad Jesus har gjort i ens eget liv. Och få konkretisera det. Precis. Istället för att man känner sig obekväm, just som Vicke här sa. Väldigt lätt får man ju den känslan att man tränger sig in på någon annans privata område. Men om man berättar om sig själv och åt någon annan som är i nöd, så är det ju upp till den människan då också.
Ja, jag är väl lite inne på samma linje som Karina här, om att tala om eller ta egna erfarenheter, och jag som utmanar mig själv i att inte hålla tillbaka situationer där jag kan säga till exempel att jag ska på ett läger där vi har bibelstudier. Jag var på jobbet här den här veckan och så sa jag ska på familjeläger i helgen. Så frågade hon att vad gör man på familjeläger då? Så jag, ja, när vi har bibelstudier och umgås. Att det var som, det som jag kom att tänka på. Och det blev som ingen mer diskussion, men jag tänker som att bara att man i det lilla kan få fram att vad man gör och vad man tror på. Och kanske visa den här tilliten om man diskuterar framtiden och att som säger helt enkelt att men Gud har min framtid i sin hand. Att bara med mitt liv som... Och inte som döljer det man faktiskt tror för icke-kristna också, utan att tala som man kanske talar med andra.
Ja, någon ytterligare tycker att vi har blivit väldigt berikade av de här påminnelserna som ni har gett. Utifrån frimodighet och av att se tillfällena och människor som vi möter och som på något sätt är i nöd. Det tycker jag egentligen, båda ni två lyfter fram det här med att nöden kan också få bli en möjlighet. Och det känner vi ju till från vårt kristna liv, att ofta är det i nöden som Gud också har fått lysa som starkast. Och så kan nöden för en icke-troende människa vara det tillfälle då vi kunde få lov att vittna. Ja, tack så jättemycket för de inläggen. Och det bekräftar att det är till nytta att vi stannar upp så här och talar. Innan jag går in på den sista delen här, så skulle jag bara vilja få lov att läsa en liten dikt om hur någon ibland kanske kan känna det i förhållande till detta med vittna och kallelse och sådär. Nils Bolander, han skriver: han sa det, jag är för ung, för menlös i tanken och växten. Då föll Guds ande tvingande tung på hans själ och dikterade texten. Han sa det, jag är för svag, en krympling och lytt i din kyrka. Då stod i hjärtat en bjudande lag och ropade, Gud är din styrka. Han sa det, mästare kär, jag duger ju ingenting till. Skrymtare, säg som det verkligen är, säg att du inte vill. Jag vill inte som du, jag vill ha lättjans dagar. Herre, ta mig, tänd mig nu och sänd mig vart hän du behagar. Det handlar om att på nytt få lov att gå till källan, få lov att bli tänd på nytt hos den som har kraften till att vi ska gå ut och vittna. Den tredje delen om tjänsten för trossyskonen vill jag gärna få lov att säga någonting om innan vi ska bryta. Och där vill jag få lov att påminna om att det är inte mitt eget påhitt det här med att vi har en uppgift i förhållande till trossyskonen, utan det står om de första kristna. Ni vet det här kända bibelstället som ibland kallas för de fyra benen i kristen tro. Apostlagärningarna 2:42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och då vill jag få lov att säga att de höll fast vid gemenskapen. Gemenskapen var inte någonting som bara var, utan det var någonting som man också höll fast vid. Och då skulle jag vilja be dig att fundera på din roll på det här familjelägret. Där du har gått runt och du har pratat med folk som du har känt mer och sådana som du har känt mindre. Jag har fått glädjen att prata med många som jag inte har träffat eller pratat med förut. Många som har valt, som har istället för att prata med sådana som ni har känt, så har ni pratat med den här utbölingen från Sverige. Så det, Gud välsigne er för det. Har du tänkt på din roll på det här familjelägret? Har du reflekterat över din roll mer än det här att man någonstans för ett par månader sedan tittade på ett flashigt program och tänkte, ja, det här ska jag åka på. Och det kan nog vara bra för mig. Har ni tänkt på vad ni har fått lov att betyda för andra genom att ni har varit här, genom er närvaro? Att du har kunnat få lov att vara till stöd och nytta för andra människor, till uppbyggelse. Och de allra flesta av oss har nog en kristen gemenskap som vi hör hemma i dagligdags. Det tänker jag. Men jag möter en del kristna bekanta som kan lätt spendera hundratals euro på sin sommarsemester, men som tycker att sommarläger, det är rätt jobbigt och det är rätt dyrt. Ja, de har höjt priserna nu, men det är ingen som pratar om de höjda priserna på Legoland. Jo, det kanske det också, men det pratas inte lika mycket om som att lägerna har blivit dyra. Och har det inte blivit ganska snett då när kristen gemenskap betyder så lite så att man väljer bort det, och man väljer bort det för sig själv och kanske för sina barn också? Nu har ju vi som är här inte valt bort det, och jag tror att det är till stor nytta att vi får lov att mötas. Och det är ju sagt om kristen gemenskap i allmänhet att när vi får en möjlighet att åka för att stärkas i de här större mötena som kan få bli som sådana där vitamininjektioner som man kan få lov att leva på. Att vi inte väljer bort det. Men den kristna gemenskapen, det står om de första kristna att de höll troget fast vid det. Och frågan är, hur värderar vi den kristna gemenskapen? Och då tänker jag nu lämnar vi läger och sånt och så går vi tillbaka till där vi bor, där vi är. Och tänker på, hur värderar vi den kristna gemenskap där vi förhoppningsvis får lov att stå? Hur värderar vi den? Är det viktigt för oss att få lov att vara tillsammans med våra trossyskon? Någon har beskrivit det här med kristen gemenskap som med hjälp av ett cykelhjul. Och där vi är ekrarna och där Jesus är navet. Och att ju mer vi söker Jesus, söker hans ansikte, vill vara nära honom, desto närmare kommer vi också de andra som har samma längtan i sitt liv. Och där nära Jesus så tror jag också att man kan få lov att kunna bortse från ganska många av de här yttre sakerna som kan skilja oss åt när det gäller traditioner, när det gäller hur vi kan ha så olika personligheter. Men när man känner igen hos en annan människa den här längtan av att få vara nära Jesus, man känner igen tonen av Guds fruktan, av att Guds vilja är A och O för mig, så kan man också bortse från mycket som handlar om kanske social tillhörighet eller politisk tillhörighet eller så. Och så har Gud gett oss till varandra som gåvor. Han har lagt ner väldigt mycket välsignelse i den kristna gemenskapen. Och där har vi ett ansvar, var och en, att vårda den gemenskap där vi får lov att höra hemma. Att den är dyrbar. Och den gemenskapen har sin grund i Jesus. Och den finns där de facto, för den handlar om Jesus. Men den behöver också din tid och ditt engagemang. Min tid, mitt engagemang. Det är lika mycket sagt till mig själv. Att vi inte frivilligt drar oss undan. Att frivilligt dra sig undan kristen gemenskap tror jag att det inte finns någon välsignelse i. Att vi av olika orsaker under tider av våra liv kan hamna i den situationen. Kanske för att sjukdom eller så tar oss undan. Det är en sak. Men att frivilligt välja bort kristen gemenskap, det finns det ingen välsignelse med. Det finns ju sånt som gör att vi kan känna att det inte känns lätt att, engagera oss i den kristna gemenskapen där vi som hör hemma. Det finns ju mycket av synd och brist som gör att jag kan känna någon form av svårighet att närma mig gemenskapen. Jag kan ju ha blivit sårad på olika sätt och känna att människor är inte mot mig som jag skulle önska. Och så har man lätt för att bli provocerad av andras svaghet och synd. Kanske mer än av den egna synden och bristen. Det är märkligt det där att andras synd är så provocerande. Men någon liknade detta med kristen gemenskap vid ett gäng piggsvin som var på en äng och skulle vara där över natten. Och jag kan inte så jättemycket om piggsvin, vet inte om jag har någon piggsvinsexpert, men det blev en kall natt för de här piggsvinen och de drog sig närmare och närmare varandra. Piggsvin har en egenhet som är att de har piggar, och när de sökte sig nära varandra så ledde det också till att de stack varandra, och det var en del piggsvin som då tappade sugen och gick och ställde sig längre ut på ängen, medan andra, de flesta, stod kvar. Och de stacks, de skadade varandra, men de höll värmen. På morgonen var de piggsvin som hade spritt ut sig, de hade dött. De hade inte klarat nattkylan, men de som hade hållit där samman, de var nog sårade, men de var vid liv. Och det kan säga någonting om detta med kristen gemenskap. Att vara i kristen gemenskap innebär också att man utsätter sig för risken att bli sårad. Och är man där under många år så skulle jag säga att det är uteslutet att man inte på något sätt också får sig törnar. Men att Gud har gett oss åt varandra, och då ska vi inte söka oss därifrån. För det finns så mycket välsignelse i den kristna gemenskapen. Sen vill jag säga någonting om detta att den gemenskap som vi har, det kan inte vara det som är allt i vårt andliga liv. På något sätt är det ändå så att gemenskap och avskildhet, det förutsätter varandra. Och båda sakerna är, om de är själva, så är de diken i kristen tro. Både gemenskap och ensamhet. Alltså att ska vi kunna vara till nytta i den kristna gemenskapen, så behöver vi också ha ett ensamt liv med Gud. Det var det som vi var lite grann inne på när vi talade om detta, när Jesus i bergspredikan talar om den rätta bönen, det rätta givandet och rätta fastan, om det fördolda livet med Gud. Och vi i Facebook-generationen, det är ju risk att liksom vi lägger upp hela vårt liv. Men Gud kallar oss också till ett liv i avskildhet med honom. Där vi får lov att vara alldeles just så som vi är. Och i det avskilda mötet med Gud får lov att mejslas fram till de som han vill att vi ska få lov att vara i den kristna gemenskapen. Till goda pusselbitar eller till lemmar i Kristi kropp. Hur vi nu väljer att beskriva det. Att få lov att vara till den nyttan som han vill att vi skulle få vara. Men det behöver vi få lov att mejslas fram i Guds hand i avskildhet. Vi behöver värdera den egna tiden med Gud. För att vi ska kunna vara till verklig nytta i gemenskapen. Och sen är det också, gäller det motsatta, att vi behöver gemenskapen för att orka med. Det är också så att vi kristen erfarenhet visar att ett helt liv med Gud har också många passager som är tunga. Det talas i Psaltarens 23:e psalm om dödsskuggans dal. Och säkert är vi många som har fått uppleva mer eller mindre av dödsskuggans dal. Och tänk då att också i dödsskuggans dal få ta emot av Guds närhet och stöd och nåd genom våra kristna vänner, så att vi får lov att orka genom dödsskuggans dal. Så i gemenskapen kan vi också få hjälp och stöttning att orka den vägen på som vi går fram. För vi är ju stora delar av vårt livs tid tillbringar vi ju i en ensamhet, eller åtminstone inte i den kristna gemenskapen, utan när vi går där på jobbet. Att vi då har fått lov att bli rustade i gemenskapen för den sortens ensamhet som det är. Så ensamhet både i livet och med Gud, och livet i gemenskap. Båda behövs, eller livet i det, ensamhet med Gud behövs, och så livet i gemenskapen, och de berikar varandra. Nu är jag alldeles strax färdig. Men vi bara säga någonting ytterligare om detta, att i den kristna gemenskapen så får vi ta ansvar på olika sätt. Vi får se vilka gåvor Gud har gett oss naturligt och vilka nådegåvor han rustar oss med. Och så får vi vara beredda på att stå till tjänst utifrån de resurser som Gud visar oss att vi har. Och där också tid är en form av resurs. Vi har olika mycket tid. Men vi har också viss möjlighet att prioritera. Och ser vi att kristen gemenskap är viktigt, så finns det nog någon tid. Och sedan när det gäller ansvaret för den kristna gemenskapen, att också vårda och vara noga med att det får lov att vara en gemenskap där Guds ord hålls högt. Att vi är en syndares gemenskap kring syndares frälsare. Och där vi inte ska bli förvånade när synden syns. Vi är inte i himlen än. Synden finns. Och vi är, ibland så syns den väldigt tydligt. Och då ska vi inte stöta den ifrån oss. Men tillsammans på ett uppmuntrande syskonmässigt vis få peka på den frälsare som vi har. Men vi vet också att vi lever i tider där det inte är självklart att man håller sig till hela Guds ord, utan det finns en risk, detta som vi var inne på igår, att man ställer sig ovanför Guds ord och plockar fram somligt och plockar undan annat. Och vi kan se det att kyrkor och samfund försöker ibland att vara mer korrekta i förhållande till det politiskt riktiga än det som Gud har sagt. Och samhället kan pressa på. Och sen kan det handla om kvinnoprästfråga eller homosexfråga, eller om att Jesus ändrar vägen till Gud. Det är olika saker där det kan liksom bränna till. Och sen får vi också vara väldigt noga med att tänka kring det här när vi finns i en kristen gemenskap. Vad är det som är en formfråga, och vad är det som faktiskt är budskapsfråga? Och det tänker jag också, det här med äldre och yngre i en kristen gemenskap. En sån välsignelse det är när äldre och yngre får finnas sida vid sida i en kristen gemenskap. Det har så väldigt mycket att ge. De yngres härliga entusiasm och som får lov att kopplas ihop med de äldres. Också visst nog en del entusiasm, men framför allt mycket erfarenhet. Och där vi får lov att hitta de former som är 2011 års former för att tala om Jesus, för att tala med nya om Jesus, för att undervisa varandra om Jesus. Det ska inte vara gammalt och mossigt. Formerna måste få vara friska. Och det, till er äldre då, att ge, det, ge ungdomen utrymme för de friska formerna. Samtidigt som man också vakar över att det inte blir ett urlakat budskap. Men att skilja mellan form och budskap. Och inte, att vi inte går och blir nostalgiska för mycket och tänker på vad som har varit. Och det var så välsignat att ha mötena just på det sättet eller det sättet. Utan se att Guds ord är för alltid, men formerna för hur vi uttrycker det kan skifta. Antingen det handlar om musik eller sättet som talaren nu framför saker på. Så får vi be Gud om vishet och se vad som är vad, så att vi på olika sätt kan ta ansvar och vårda och ta hand om den kristna gemenskap vi får stå i. I den här tjänsten som vi nu får lov att stå helt avslutningsvis, så kan det också leda till att vi på olika sätt kan få obehagliga konsekvenser. Vi kan få möta obehagliga konsekvenser av att vi lever ett liv så som Gud vill. Det kan väcka människors irritation. Ja, Bibeln talar om att vi ska räkna med det. Antingen det nu handlar om att vi är ett Jesusvittne inom vår familj och släkt, eller på vår arbetsplats. Men vi kan också vara så i det kristna sammanhanget att det blev liksom för mycket fokus på trevlighet och för lite på Jesus. Och så var det någon som liksom fick bära hundhuvudet för att liksom rikta tillbaka fokuset på Jesus. Så kan vi på olika sätt få lida och få möta motstånd. Det som jag hörde en gång en präst som dog alldeles för tidigt, han sa när han talade om det kristna vittnesbördet att vi ska be om att vårt vittnesbörd får att anstöten får komma på rätt ställe. Alltså att det som människor hänger upp sig på, att det måtte få vara det som det är det viktiga, att inte människor så tar anstöt av någonting som egentligen var en oviktig sak. Utan att det fick vara det som är korset. Alltså det dyrbara. För korset väcker anstöt. Men har man redan tagit anstöt av att Johannes klampade fram och han hade en så taskig stil? Ovatråkigt. Att be om att anstöten får komma på rätt ställe. Och så får vi lov att vila i detta. Att i den här tjänsten så står vi inte själva. Det är som förlåtna syndare så får vi lov att göra lite nytta. Eller kanske mycket nytta i Guds rike. Och vi står inte själva. Inte en enda dag. Utan han som sänder oss till att vara vittnen, han har lovat att vara med alla dagar. Amen. Ja, Herre, vi tackar dig för att du kallar oss till tjänst. Inte för att få vara dina barn, utan som dina barn så har du små olika uppgifter. Och Herre, hjälp oss att se det som du lägger i vår väg. Och Herre, när det kommer till detta att säga ett gott ord om dig, Herre, låt oss då ta vara på det goda råd som kom här förut. Att be om tillfällen. Att börja i den änden. Att be om möjligheter. Och så att vi får en uppmärksamhet riktad åt det hållet. Så kommer du att lägga tillfällen i vår väg så som du ville. Herre, vi tackar dig för att vi har fått lov att vara samlade kring ämnet frihet. Och Vi ber nu att du lägger det till rätta in i våra liv så att det kunde få bli till nytta där vi är. Herre, håll du oss på vägen. Bevara oss. Tack för detta familjeläger. Tack för alla som har lagt ner stort arbete. Och ge du välsignelse ut i våra omgivningar där vi nu så småningom sedan landar. Och låt det få bli som ringar på vattnet. Vi lämnar oss i dina händer. Amen.